Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Morgon.
Jag försöker alltid hinna före
ja,
dig, men du är så snabb.
Ja, jag är väldigt snabb.
God morgon.
Men det är för att jag sitter vid kontrollerna. Jag ser precis när man kan sätta
igång. Du vill ha kontroll.
Vet du varför det här är speciellt?
Nej.
Det här är vår 100:e podd.
Oh, wow.
Ja, faktiskt.
Det hade jag tänkt på förut men glömt bort.
Ja, nej, men det är det faktiskt. Det är vår 100:e podd.
Ja.
Vi är tresiffriga nu.
Ja, precis.
Du vet, 100, 1, 2, 3 siffror. Ja.
Ja.
Mm. Ja. Nej, det, är
det var en jätteintressant...
Men det är så frågan dit.
Jag, nej, jag bara tänkte på att kommentera det, men jag kommer inte på någon bra kommentar.
Nej, det är bra.
Hör du, alltså ändå, 100-podd eller inte, man läser Svenska Dagbladet, man förvånas aldrig över de här nya lifestyle-tipsen.
Vad är det nu då?
Nu är det så här... Underförstått, det är jättebra att bada, vinterbada.
Oh,
men det är ju naturligtvis ganska farligt om man inte är frisk eller om det händer någonting om man är ensam. Så att man måste då skriva en artikel som handlar både om hur otroligt naturligt och självfallet det är att man ska hoppa ner i vattnet på vintern. Mm. Men alla då råden som går ut på att man måste skydda sig från att drunkna. Mm. Ja, jag vet inte. Det är...
Jag kan tänka mig vinterbada i år när vi kommer till Sydafrika.
Ja, jag med.
Ja. Men inte innan dess.
Nej, sen hade de ju en annan på det här, den nya hälsan. Den nya hälsofascismen, får man säga det? Då kanske man blir anmäld till medieombudsman.
Det vet man aldrig.
Nej. Det vet man inte.
Men vi tar den risken.
De har haft en kille som heter Tony Andersson. Som, han startade någonting som heter 16 weeks of hell.
Alltså, ja, just det.
Jag vill inte ens ha en enda vecka av hell. Men han för...
David Eberhardt har gjort det där.
Ja.
Med gott resultat.
Med gott resultat. Ja, kul. Ja, det är 10 000 deltagare som har genomgått programmet.
Mm.
Så men det var väl inte liksom den stora saken med honom.
Nej.
Utan den här artikeln som då också var i Hälso- och Lifestyle-bilagen till Svenska Dagbladet. Innehöll följande underbara paragraf. Han hade ju naturligtvis skadat sig under sina 16 weeks of hälsa. Han hamnade på sjukhus och skulle läka. När jag kom hem från sjukhuset tog jag en Cola Zero. Men när kolsyran skulle ut höll jag på att svimma. Jag trodde jag skulle dö av en rap. Man är bara människa.
Ja.
Alltså... Han tål inte Cola Zero.
Nej.
Uppenbarligen tål han inte heller 16 weeks of hell. Men
det är intressant. Just den här 16 weeks of hell är intressant. Om jag minns rätt, David Eberhardt fick det i present av sin fru, tror jag.
Oj då.
Och, men jag tror att det var
tuffa bandage.
Ja, fast jag tror inte det var någon peak om att han var för sladdrig eller så. Utan jag tror mer så här, David är ju liksom en person som behöver mycket aktivitet.
Mm.
Så jag tror att hans fru gav honom det där för att liksom, han skulle vara sysselsatt i 16 veckor. Så att så han liksom hade någonting som han verkligen kunde gräva ner sig i. Det kanske var en bra idé. Alltså, Alltså jag är ju tyvärr inte så överaktiv. Så jag kan inte, jag skulle gärna ha resultat av 16 weeks of hell.
Jag kan tala om för dig att jag aldrig skulle tänka tanken att köpa dig 16 weeks of hell.
Nej, det så vet jag också.
Då får du skaffa en annan fru.
För er som lyssnar kan jag berätta att det finns ingen aldrig någonsin att Susanna är så glad så när hon läser om någon som har idrottat och skadat sig. Så här, vad var det jag sa? Så hoppar du på. Alltså du tror att röra på sig är i grund och botten farligt.
Jag tror på att promenera. Och utan musik i lurarna. Alltså sån silent walking. Som det är också modernt nu. Lifestyle.
Har det ett eget namn? Ja, heter det silent walking?
Ja, typ.
Okay.
Så, att man går och tänker. Ja. Eller går och pratar med någon.
Ja, varför inte?
Ja, så
varför
får inte? Det bli. Ja, nej, men,
jag kommer att tänka på en bok. Som kom för rätt länge sedan. Häromdagen. Tänkte jag på den alltså. Nämligen. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Karl-Johan Wallgrens för herr Backmans broschyr.
Ja, den handlar om Sverige.
Ja, det är 15 år sedan den kom. Det är en otroligt rolig liten roman som handlar om en man som har fått i uppdrag att skriva ett förord, tror jag det är. Eller om det är hela broschyren. Men i alla fall en slags introduktion till Sverige. Och han sitter i exil någonstans och han tycker Sverige är ett jävla skitställe med obildade människor och bonniga vanor. Och när han sätter igång och skriver där så blommar ju det där ut. Liksom. Mm. Det blir en enda stor, romanen är egentligen liksom en enda stor koleriskt, rättshaveristiskt angrepp på Sverige.
Mm.
Och skälet att jag kommer att tänka på den var att det är väldigt mycket debatter nu, eller diskussioner, inte minst här mot slutet av året, om tonläget i svensk debatt.
Mm.
Och det är som vanligt då väldigt mycket ojande och det handlar mycket om vad man använder för ord, vad som sker i sociala medier och sådär. Men det som slog plötsligt, jag hade tänkt på förut, att när förra Backmans broschyr var ju väldigt uppfriskad när den kom. Men det var ju innan liksom allting brakade lös på sociala medier. Mm. Och folk började liksom gapa och skrika. Innan vi hade gamla liberaler som skrev Hitler kuksugare på väggen till Nationalmuseum och sånt där.
Mm.
Det bara slog mig. Tänk om boken skulle komma idag, då skulle den inte alls ha samma chockvärde och liksom underhållningsvärde.
Det skulle kännas som en vardagsbeskrivning.
Ja, lite grann faktiskt så. Det är liksom att vi har hamnat i herr Backmans broschyr. Skillnaden är ju liksom att herr Backmans broschyr, han är ju en bildad alltså romanfiguren som skriver. Han är ju liksom en bildad, väl beläst intelligent person. Så att hans koleriska utbrott har ju liksom någon slags intellektuellt djup i varje fall, vilket man kanske inte kan säga om det mesta man läser på nätet. Men det bara slog mig att han var lite för, Karl-Johan Wallgren var lite före sin tid där.
Och jag tror att han faktiskt bodde i Berlin.
Ja, det gjorde han. Jag vet inte om han fortfarande gör det. Jag har inte läst någonting om sistone, men jag kan rekommendera. Men jag kan ändå rekommendera den till läsning. Det är en rolig liten bok.
Den gillar vi.
Ja.
Sen lovade vi ju förra veckan er kära trogna lyssnare att vi skulle återkomma till filmen Maestro.
Maestro, ja.
Med Bradley Cooper.
Om Leonard Bernstein.
Ja, som både gör regi och manus.
Och spelar huvudrollen.
Och spelar huvudrollen, vilket är en
min jättestor näsprotes, det var den första saken som alla pratade om.
Ja.
Om den var antisemitisk, att han hade stor näsa. Men,
ja.
Men nu hade ju Leonard Bernstein stor näsa.
Ja, det måste ju ändå kunna få framgå.
Ja, jag tycker det låter men rimligt.
Den filmen hade vi ju lite synpunkter på faktiskt. Nu hade vi ju hunnit prata oss samman en aning. Men man fick ju verkligen en känsla av att filmen egentligen handlar om Bernsteins fru som spelas av Carey Mulligan.
Mm.
För att man får inte reda på så mycket egentligen om Bernstein.
Bernstein kan vi kalla honom för säkerhets skull. Nej, men jag vet inte, jag har inte riktigt den känslan att det handlar om hans fru. Men jag håller med om det här att man får inte reda på så mycket om Bernstein. Jag skrev lite grann om det i veckans dagbok. Och jag undrar om det möjligtvis kan vara så att det kanske inte finns så mycket att få reda på. Alltså, jag tänkte på Tom Wolfe, den numera avlidne men jävligt roliga, fräcka journalisten, författaren.
Mm.
Han skrev ju ganska tidigt en klassisk reportage i, jag tror att det var i New York Magazine. Som hette Radical Chick med undertiteln That Party at Lenny's.
Mm. Och Lenny var Lena Bernstein.
Ja. Och det handlar alltså om när Lena Bernstein har en bjudning på Park Avenue, sin jättelika våning, för Black Panthers.
Mm.
Alltså hans radikala politiska sida, och alla liksom hippa människor är där, och plus då Black Panthers ledning, och de serverar små munsbitar där, exklusiva saker. Det är ganska intressant, han pratar om det där sen, Tom Wolfe, att det här var liksom en period i New Yorks historia när det var inne att ha parties för Black Panthers, och man fick plötsligt ett problem, för man kunde ju inte ha svart serveringspersonal då, för det blev ju liksom lite genant. Så det man fick göra var att det blev en väldig efterfrågan på Hispanic som skulle servera istället. Eftersom det tyckte man, det kunde man ändå ha när man hade ett Black Panther Party. Men
det var dåtidens problem.
Det var dåtidens problem. Men det jag skulle komma till var mer att om man läser den här Radical Chick, då får man just den här bilden av Leonard Bernstein som han var ju en extremt talangfull människa och gjorde fantastiska musikaliska saker. Men det måste ju inte betyda att han var en särskilt djup och intressant person.
Mm.
Och jag tror liksom politiskt så var han ju en idiot. Och det är mycket möjligt, alltså det är dels känns man får i filmen att det är ju inte bara det att man inte liksom kommer honom närmare. Utan det känns som det finns kanske ingenting att komma så nära.
Nej, så kan det vara.
Det kan vara så kanske, jag vet inte, det är bara en teori. Men det är en ganska bra film, får man väl säga.
Ja, det är en ganska så bra film. Det tycker jag också.
Den är ju snyggt filmad.
Men det kanske att efteråt, ibland när man får den där känslan, man är lite snuvad på.
Ja,
just därför att jag tyckte att hans fru hade en mycket mer komplex karaktär. Ja, och det var hon som bar tyngden av hans problem.
Ja,
han lyckades alltid smita iväg.
Mm, mm.
Och det var ju berättelsen i och för sig. Mm. Men,
Sen är det ju ganska snyggt filmad där, att det är ju svartvitt tills man kommer över i 70-talet, då blir det färg. Så. Mm. Och det jag gillade också, det var ju att de undvek. Om de skulle varit publikfriande, då skulle de ju ha dragit på rätt mycket med West Side Story och sånt här som människor känner igen.
Alltså. Populära verk.
Ja. Och det går man nästan, det nämns ju, men det går man nästan förbi. Alltså, däremot är det väldigt mycket maler. Mm. Och jag tycker det tycker jag ändå är modigt. Också, det tycker jag också tror jag är en schysst sätt att beskriva Bernstein. För att han var ju framförallt liksom en seriös musiker. Jag tror att han tog sina klassiska engagemang på större allvar än sina populära egentligen. Så det var intressant.
Där har ni vår recension av filmen Maestro.
Just
nu tänkte jag gå över till någonting helt annat.
Någonting helt annat. Man with a tape recorder up his nose, som Monty Python skulle ha sagt.
Ja, eller inte.
Eller inte.
Det jag tycker är väldigt intressant är... Vi har ju äntligen fått någon sorts medvetenhet politiskt om brottsligheten i Sverige som inte bara...
Mm.
Och jag skulle vilja beskriva det bara med en samling ord.
Okej.
Okay. MC-gäng, gäng, kriminellt nätverk, kriminella kretsar, gänguppgörelser, gängkonflikter, gärningspersoner, omkringpersoner, nätverksmiljö, sammanhållet syndikat och nu det senaste ordet häromdagen, barnsoldater.
Mm.
Allt det här istället för att säga att vi har en maffia i Sverige. Och då undrar jag, varför har vi så otroligt svårt med det? Det finns bara två fenomen som man får uttala ordet maffia i samband med. Och det ena är Italien och det andra är fackförbund. Då får man säga maffiametoder om fackförbundsarbete. Det är helt kosher att göra det. Men man får absolut inte kalla de här...
Fast det har man väl börjat göra, har man inte det?
Alltså, jag vill ju gärna pusha på den utvecklingen. Jag säger så här, det kanske börjar komma lite.
Okej.
Okay. Ja.
Men en del av de där orden är ju löjliga för att de blir som gäng och nätverk. De blir ju så att säga, någon slags förmildrade. Men barnsoldater är ju rätt tufft. Det är ju inte...
Ja, fast det tror jag är att man suggererar fram att det är liksom synd om de här unga människorna som har hamnat här oförskyllt. De har blivit rekryterade.
Mm.
Medan vi har ju fått ganska mycket sådana här rapporter om att unga själva anmäler sig för tjänstgöring och får en dusör och åker in och bröstar 500 eller vad de kallar för. Ja, så att jag vet inte, jag är tveksam. Jag säger maffia och
okay.
Det var veckans maffiaspaning.
Hörru du, jag tänkte tala om vad jag läste i Dagen i veckan.
Aha.
Får jag göra det?
Du får gärna göra det.
Dagen är ju vår samarbetspartner. Och där kan man läsa allt möjligt intressant. Det som jag faktiskt fastnade för den här veckan, det var inte någonting. Det finns en del intressanta saker om till exempel kommunen i Göteborg, deras kristofobi och sådär. Så det finns mycket sådana här intressanta, lite stridiga frågor i tidningen. Men det som jag fastnade för den här veckan var faktiskt att man har hittat ett 1000-årigt guldmynt i Norge.
Mm-hmm.
På något, ursäkta, jävla fjäll faktiskt.
Ja,
ja. Med en bild, på ena sidan då är det en bild av Jesus med Bibeln. Och på andra sidan är det då en bild på vad man tror är kejsarna Basil den andra. Mm. Det är lite roligt att han heter Basil, heter han väl egentligen. Jag tänker på Basil Fawlty. Mm. Men han heter Basil den andra. Och Konstantin den åttonde blir väl. Och de här bröder som regerade tillsammans då precis där kring skiftet från 900-tal till 1000-tal. Och det finns en bild på det här guldmyntet. Och det är väldigt välbevarat. Alltså det, den här bilden på Jesus med korset bakom sig i glorian och Bibeln i handen. Den är väldigt fin präglad och den verkar inte ha slitits nästan alls. Och då frågar de sig förstås, hur kom det här myntet på...
Hamna på fjället.
Hamna
vem
på fjället.
Står och kastar mynt omkring sig på, i fjällvärlden?
Och det kan ju ingen veta förstås. Men de tror att det skulle kunna vara så att det var del av den lön som vikingakungen Harald Hårdråde förde med sig hem till Norge efter att ha tjänat i den bysantiska kejsarens livvakt år 1034.
Mm-hmm.
Eller, ja, 1034, förlåt. Han ingick i det här gardet av nordeuropeer som de hade där nere. Jag har inte sett den där nyheten någon annanstans. Men Nej. Det är faktiskt en riktigt kul... och den är, det är vackert det här myntet.
Ja.
Det är väldigt fint.
Alltså, det rekommenderas alltså en prenumeration på tidningen Dagen. Dagen.se/TIAN. Det kostar bara 10 spänn.
Kostar inga guldmynt. Och
inga stora saker. Nej. Jag kan också lägga till, det finns ganska mycket annat också.
Ja.
Det har ju varit en diskussion nu om det här med barnafödande och själviskhet. Och då en ledarskribent som heter Steven Crosson i Dagen skriver, ja, att bli förälder innebär ett uppoffrande av frihet och lycka, men det är meningsfullt.
Mm.
Det är sånt som man kan tycka är en lite uppfriskande.
En enkel påminnelse.
En enkel påminnelse. Varför gör man det trots att man blir mindre fri och mindre lycklig?
Mm.
Ja, det finns en annan. Och det för mig över till något som jag tyckte var faktiskt den här veckans mest meningsfulla text.
Okay.
Som skrivs av Katarina Barling.
Och precis, jag tänkte, när ska jag hinna med den? Den är jättebra den där.
Ja.
Idag.
Ja, idag.
Svenskan.
Idag lördag i Svenska Dagbladet på ledarsidan. Så vinkeln är ju lite grann hur Moderaterna har gett bort röster till Socialdemokraterna. Men om man inte tittar just på det så skriver hon ju väldigt mycket om att de här två mönstren som har att göra med individuell frihet kontra solidaritet har ställts mot varandra hela tiden i Sverige. Och det som är ett fint uttryck, hon talar om ömtåliga mönster, det vill säga de här mönstren som gör att människor håller samman på en samhällsnivå och i familjerna, att de har ibland kommit fram, som till exempel hos Hans Zetterberg eller Gösta Bohman. Men egentligen så säger hon att Moderaterna har haft så svårt att utstråla känslan för det lilla livets mönster.
Mm.
Det är korrekta, abstrakta saker som man kartlägger. Det kan vara valfrihet eller straffskärpningar eller någonting sånt där. Mer teknologiskt än ideologiskt.
Mm.
Jag tycker det var...
Men det här är ju svenska ingenjörsmentaliteten. Hon utgår ju från en artikel som Stig Strömholm skrev 72.
Ja.
Och det tycker jag också är en intressant faktum att Stig Strömholm, alltså de som var med då eller har läst om hur det var, kan ju ana liksom hur det var 72. Det var, det var 4 år efter 68-vågen och sådär. Och det är lite intressant att en sån text av Stig Strömholm som just tar upp det här, som ju egentligen är en slags förklaring av vad som skiljer konservatism från politiska ideologier i övrigt.
Mm.
Att den är så fruktbar idag. Det säger ju någonting om vårt läge nu. Alltså, vi är också inne i en sån här period när folk tågar på gatorna och skriker och gapar och ska uppfostra andra människor och utesluta dem och skämmas ska man göra och ska bojkotta affärer. Och, så det är liksom in i ungefär samma skede.
Ja, och ställer konservatism mot socialism kan man säga. Men det som är intressant också, det är ingen realitet i Sverige. Det finns ju faktiskt tankegångar, personalismen, som försöker förbinda just hur hänger individens behov ihop med de samhälleliga behoven. Men det är ju lite grann en katolsk tanketradition som i Sverige brukar kallas för kontinental. Det betyder inte från Skandinavien, not made here.
Nej, Tyskland har ju liksom hela tiden odlat det här typen av tänkande. Men även Storbritannien, därför att för dem är ju grundanslaget i Storbritannien är ju konservativt, inte ingenjörsmässigt. Här är det ju på något sätt, vi är ju liksom fattiga bönder som snabbt blir rika och tror på teknik och framgång. Och det är ju liksom någonting helt annat.
Ja.
Och apropå det.
Veckans retro. Ja, ja. Men kör, du hade en idé här.
Nej, men alltså jag tänkte så här. Någonting som faktiskt är riktigt gammalt, men väldigt användbart. Och det var lite grann, vi blev förvånade. Vi köpte för flera år sedan en kokbok på, jag tror det var på Slottsboden, va?
Jag tror det.
Ja. Som heter Bernadotte, Mannen, Myten, Maten. Som alltså är recept som Karl den 14 Johan ville få sig lagade när han hade blivit kung i Sverige. Han var ju rätt förskräckt över svensk matkultur. Och det är så intressant för den här kokboken, alltså dels är det intressant därför att det är ju sån här låg, vad heter det, LFCHD, vad heter det, ni vet att sån här låg, ja, jag kommer inte ens ihåg vad det heter längre, men alltså sån här inte så mycket kolhydrater och sådär, alltså det är en ganska hälsosam diet. Men det roliga med boken framförallt är ju att till vår stora förvåning är det en av de få kokböcker som vi ständigt använder, för det är riktigt bra, enkla, goda grejer alltså.
Det var kul för att han ansåg att det fanns två smakliga fördelar med Sverige, det ena var äpplen och det andra var buljong. Det var vad man kunde äta. Han skickade ju efter choklad från Frankrike, såklart.
Ja.
Men det är också det här att han är faktiskt den som har fått svenskarna att börja äta svamp.
Ja,
Johansvampen, för att innan dess ansågs det vara grisföda.
Ja, och man använde svamp rätt mycket till som fnöske när man skulle tända brasor.
Så vi rekommenderar det här från Votum förlag.
Ja, den finns kanske fortfarande. Den heter Bernadotte, Mannen, Myten, Maten.
Ja.
Den är riktigt bra. Egentligen skulle det kunna vara veckans lifesaver-tips också. Men det kanske
har ett
annat.
Inte. Ja, jag har ett annat faktiskt. Ja. Vi pratade ju lite grann om Sidney Lumet förra veckan.
Ja, just det.
Och han har så otroligt lätt för att dela med sig av sina erfarenheter som filmskapare. Det är en underbart skriven, lättsam bok.
Vad heter den?
Kommer Making det? Movies.
Making Movies, ja det är bra.
Men han talar om den kreativa processen, och det här är något som jag har tänkt på och återkommit till flera gånger efter att jag läste. Han säger att för att kunna vara verkligt skapande så måste man kunna använda sig av självbedrägeri.
Ja.
Det är absolut necessary, som man säger.
Ja.
Därför att det är så otroligt svårt och stort och osäkert att ge sig in i ett riktigt kreativt projekt.
Ja.
Så att self-deception is necessary bara för att man ens ska kunna börja.
Ja.
Och man måste, för att börja så måste man tänka att det kommer att gå bra. Och ändå är det så att det väldigt ofta inte går bra.
Nej.
Men man måste ändå kunna lura sig själv till det. Och det tycker jag är lifesaver för mig.
Ja.
Veckans.
Och vi har ju sett, vi har väl sett vad är, tre filmer, hans 70-talsfilmer senaste veckan. Network,
Serpico
och Dog Days Afternoon. Och det är ju ganska sällan man ser filmer från 70-talet. Alltså det är oftast enklare att se riktiga klassiker som Casablanca och så, för då är man liksom inställd på det. Men det är ju ganska sällan man ser filmer från 70-talet där man känner att de inte har åldrats.
Nej.
Men ingen av de tre filmerna kände man så med. Alltså de var väldigt de var helt enkelt bra. I alla avseenden.
Och sådana filmer blir ju klassiker.
De blir ju det.
De blir det.
Ja, nej, men det var väldigt kul. Serpico tror jag inte ens jag har sett. Alltså Dog Days Afternoon har jag ju sett och Network också, men det var väldigt länge sedan. Det var kul att se om dem.
Ja.
Hörru, du har lagt märke till att det är ett stor milstolpe för jämställdheten i världen den här veckan.
Nej, kan du berätta?
Ja, nämligen världen har fått sin första 100 miljardärs dollar kvinna.
Jaha.
En kvinna som alltså har en förmögenhet på över 100 miljarder dollar. Och det är nämligen
100 miljarder dollar.
Ja, det är nämligen arvingen till L'Oréal-förmögenheten, Françoise Bettencourt-Meyer.
Mm.
Som har kommit över den lilla gränsen.
Uh-huh.
100 miljarder dollar, det är pengar det också, som pappa brukar säga.
Men jag måste säga att det första jag tänker är,
ja,
får denna Françoise Bettencourt, får hon verkligen ägna sina dagar åt någonting roligt, eller måste hon sitta och förvalta sina stålar?
Hon får nog ägna sina dagar åt någonting roligt. Alltså, dels är det nog så att jag tror inte hon driver något företagsimperium, utan att hennes mamma ärvde aktierna och hon har ärvt dem med sin mamma. Så att hon äger, tror jag, 30% av det här bolaget. Mm. Men jag tror inte hon gör särskilt mycket. Och jag misstänker att hon har någon anställd som förvaltar pengar åt henne. Ja. Jag kan säga att hon verkar ha schysst hy. Hon verkar ta hand om sitt skinn.
Och hår!
Så hon ser välvårdad ut.
Ja.
Och apropå det kan vi också notera att vår statsminister har fyllt 60 igår.
Grattis, 29. statsministern, ja, i efterskott.
Han är väl på resa i Sydamerika, jag har läst någonstans. Och det, jag tror att det pågår nu både en debatt om huruvida det är okej att han fyller 60 och huruvida det är okej att han är i Sydamerika. Det är så det är att vara statsminister. Allting man gör ifrågasätts.
Nagelfars,
ja. Vet du förresten att han har ju också tagit Birgittas efternamn. Alltså hans fullständiga namn är Ulf Hjalmar Ed Kristersson.
Mm-hmm.
Det visste inte jag. Nej. Han är lite grann som du, som heter Hakelius Popova.
Ja.
Ja. Jag heter ju inte Hakelius Popova. Jag är lite mer egocentrerad.
Det gör du inte, eftersom jag var gift innan vi var gifta.
Jo.
Det vore konstigt om du tog min första mans.
Ja, det kanske vore lite kladdigt.
Lite
det
konstigt.
Kan jag hålla med om. Ja.
Du kan få, vi kan fråga om du vill.
Nej,
vi kör inte på det.
Jag känner mig rätt nöjd med som det.
Ja, men då är det så här, 100:e podden.
100:e podden,
imorgon är det nyårsafton.
Ja. Tack för er som har stått ut.
Ja, och hoppas att vi hörs även nästa år.
Ja, det hoppas vi också. Alltså nästa vecka får vi nog hitta på en lite grann specialarrangemang. För jag tror att när det är dags så kan det hända att vi sitter på flyget. Men
vi återkommer i frågan.
Ja,
vi
kommer att lösa det. Ja. Vi behöver inte vara dugg nervösa.
Tack för i år.
Ja, och vi får väl säga, vi måste ju få säga gott nytt år.
Ja, gott nytt år.
Ja, gott nytt år. Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.